Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Och med risk för att harma Frida så säger även jag, Branne Pavlovic, god morgon.
Tycker inte man kan säga god morgon för många gånger.
Man kan inte det.
10, då börjar det kanske.
Ska du introducera dig själv? Vad heter du nu då?
Linnea Susanne Persson och Wikblad, jag föddes en tisdag i februari 1986.
Kom ihåg vart ni hörde henne först,
hörni. Redan som barn var jag oerhört tal för. Men också lite ångestriden, det var väldigt speciellt.
Och vem är det som är mitt emot här då?
Ida Matilda Ronge.
Ida? Varför kör du inte Ida? Det är mycket finare ju.
Jag vet, jag tycker också det.
Vad snällt sagt.
Jag skojar bara. Jättekul att se dig.
Vad heter du i detsamma.
Ja, vad är ditt fullständiga...
Dragan Slagan.
Nej.
Nej, jag har, det finns inga mellannamn.
Nej, vet du. Branislav, det räcker gott och väl.
Ja, det är ganska långt namn.
Man, det skojar man inte bort.
Ja, men verkligen.
Det ska finns... stå Nils Arne in där i mitten.
Det finns ett mellannamn i Branislav.
Ja, vadå?
Alltså i namnet Branislav.
Ja,
det är ett mellan för att det är så långt.
Jaha, du menar så.
Du har båda två där.
Det går bra när man måste förklara skämten. Hörrni,
ja, men vet du, vi vill inte vara rasister när du pratar om din lilla kultur. Ja.
Det här vi går på äggskal här.
Vi fattar inte om du skojar eller om Branislav på riktigt är ett namn som innehåller ett mellan. Då ser vi ut så där som glada kulturtanter.
Ja.
Men nu blev det ändå rasism. Jag vill bara...
Det är så jag jobbar.
Ja, okay.
Vi måste byta ton.
Ja, det ska vi. Det vad kul väldigt... att se dig, Branne.
Det, tack detsamma. Vad mysigt vi ska ha idag. Brannia-passet, alltså known. Sker kanske en gång per år.
Verkligen.
Mm, och nu är det här.
Nu är det här.
P3, Sveriges Radio.
David, om alla undrar vart han är, ledig.
Vi har mördat honom.
Vi har mördat honom.
Det kom en dag till slut.
Ja.
Där vi inte orkade mer.
Och nu är du singel.
Vadå singel?
Nej, men jag har fastnat i den här, så nu är jag singel, att jag säger det hela tiden.
Jaha, det har jag missat, jag ber om ursäkt.
Jag kommer säga det hela tiden. Ja, mm. Du lyssnar inte på helgerna?
Nej, absolut inte.
Ja, vad tråkigt.
Det är dels, alltså mest är det faktiskt för att jag inte står ut med dig, Magge. Annars hade jag lyssnat.
Okej.
Okay. Det händer.
Har du haft en bra helg?
Jag har haft en bra helg. Jag har gjort mycket.
Mm-hmm. Det säger man ofta, som man inte har gjort någonting.
Jo, men jag har gjort jättemycket, jag har varit så duktig.
Ja.
Men det är liksom så ointressant när man har varit duktig.
Får jag höra?
Fast man vill ändå
berätta. Berätta.
Man vill ändå säga när man har varit lite duktig.
Ja, men det ska man göra. Hur ska annars alla andra veta att man har varit det?
Ja, det är tyvärr värre än att berätta om drömmar. För det är ingen som bryr sig om att man har varit duktig. Men jag har det.
Ja.
Jag har min lägenhet är två lägenheter från början. Mm. Som man har slagit ut en vägg emellan. Det är väl vad det är.
Para finns.
Nej, men, och därför har jag två vindsförråd. Ett av de vindsförråden. Jag är verkligen i stort behov av det, mm. Men det har varit så fullt med skit och bråte från who, alltså God knows vilken hyresgäst.
Okay.
Så att det har liksom ansvarsförflyttning har skett för varje inflyttad hyresgäst, för att man är så, de är inte mina. Och jag fattar det, så här, jag tänker inte, varför ska jag liksom betala eller svettas för att bära bort byråer, äckliga gamla mattor och krossad planglas och rullar med papp och allt vad det nu är. Men jag gjorde det.
Ja, du gjorde det.
Tömde skiten ur det där.
Okej.
Ja, det var inte intressant.
Det var, men nej, men vadå, vi har precis bara börjat grotta oss ner i ditt lilla förråd. Hittar du någonting av värde då?
Nej.
Ingenting?
Skräp. Sopor.
Men va, du har väl en kille?
Jo, men eftersom vi inte bor ihop så är det svårt att liksom entusiasmera honom och röja och städa och göra tråkiga saker hemma hos mig.
Ja.
Han får göra sånt som han liksom mår lite bra av, typ så, fixa elen i en lampa och sånt där.
Du får med... Som min tjej.
Nu funkar den, gumman.
Ja, det var min tjej där hemma.
Är hon elektriken?
Hon är den händiga.
Ja, mysigt.
Men jag tänker på, får man tänka på den här Tinder-tjejs-dejten som hade tagit dit 5 killar som hjälpte henne att flytta ut.
Va?
Hon hade bokat in 5 dejter.
Är sant?
Så kom du dit och bara sa, hej, välkomna.
I Sverige?
I Sverige.
Alltså,
drottning
Kristina. Är det sant?
Ja. Så det är ett litet tips till alla damer där ute.
Ett litet hack,
ja.
Sen var jag på Kungliga självaste Drottningholms slott.
Just det.
Vadå just det?
Ja, men alltså där har jag bevakat det slottet.
På vilket sätt?
Jag har gjort högvakten.
Har du?
Ja.
Jag alltså i självaste
kungen lump. Med mitt liv.
Har du?
Ja,
har du gjort självaste högvakten?
Ja,
alltså i lumpamentet.
Varför det?
Nej, det är inte alls.
Varför är det sjukaste du har hört i ditt liv?
Har du gjort lumpen, Branne?
Ja. Men det är oroväckande att jag fick vakta kungen.
Ja, det ska gudarna veta.
Jag vet inte hur det gick igenom.
Det var också oväntat att du hade gjort värnplikten av någon anledning. Ja.
Jag fick dock den sämsta posten. Alltså den där det var så garanterat att du inte kommer få träffa kungen. Jag vill säga vaktpost 5, men jag tror det kanske var 7. Den är bara ut mot vattnet.
Och ja, men tjusigt där.
Det är väldigt en fin utsikt.
Ja, det är det.
Jag ska också erkänna att jag sov.
Alltså, Carl den 16 Gustav hade kunnat mördas.
Men du vet,
under dina vingar.
När jag tittar på en sån Rambo-film och en i vakten ligger och sover.
Ja.
Det var jag.
P3, Sveriges Radio.
Men vi var på Drottningholms slott.
Ja, det här tyckte jag piggade upp, Branne. Att
just
du
det.
Gjorde värnplikten. Piggar upp mig. Ja. Men också att du gjorde högvakten på självaste Drottningholms slott.
På Drottningholms slott, ja.
Men hade du samma position då i typ 9-8 månader eller?
Nej, gud nej. Alla som gör lumpen får göra högvakten.
Mm.
Sen fanns det ju de som, jag tror de är på den här hästregementet som är här på Lidingövägen.
Ah, ja.
De är så ceremonihögvaktsmusikant, de coola killarna.
De coola.
Och tjejerna.
Och tjejerna.
Men jag hade ju vaktpost, den dåliga vakt, den sämsta. Alltså ut mot vattnet, och den adderades ju på grund av att man skulle rapportera om det började spelas in porr på vattnet.
Ursäkta?
Ja, men det blev en grej att folk åkte dit med båtar och så spelade de in liksom R-rated movies.
För att ha Drottningholm i bakgrunden?
Ja, för att det är så himla fint slott.
Är det sant?
Ja.
Gud vad kul.
Ja, men det är liksom en regissör med en vision.
Ja, verkligen.
Undrar om det var också lite så viktorianskt.
Men det är väl allemansrätt. Jag får väl göra porr framför slott hur mycket jag vill.
Ja, men man får, rent tekniskt får du göra det. Men jag tror inte de
But
vill.
But not on Brannes watch.
Nej, inte jag. Då skjuter jag direkt. Jag skjuter skatt.
Såg du då någon porrinspelning?
Nej, det var ju det enda som var trösten av att vara där.
Ja.
Den fina utsikten.
Ja, det för fan vad fint.
En 19-årig liksom brunstig kille och bara hoppades. Liksom.
Men jag tycker att om man är uppvuxen i Stockholm, så jag har gjort allt i skolan.
Mm.
Jag vet inte om du också fick göra det, men jag har varit på alla museum, alla slott, ja, alla olika turistmål, liksom allting har jag varit med skolan.
Ja.
Och därför så har jag liksom inte tänkt mer på det.
Nej.
Typ. Alla de här ställena man kan besöka. Just som folk så här reser, turister för att göra. Liksom.
Ja.
Men sen är jag ihop med en märklig, märklig kulturtant.
Mm.
En mycket märklig kulturtant som, ja, är liksom, som vill uppleva allting hela tiden.
Det är bra ju.
Så han släpper med mig till sånt där.
That's a keeper.
Han bara, kan vi inte åka till Drottningholms slott? Jag bara, who? Alltså du vet, det bara finns där. Jag åker förbi det ibland. Du vet, det är liksom när man ska ut mot Ekerö och Bromma och Slagstaffären och allting. Man bara, Drottningholm. Men jag har liksom inte varit där kanske.
Nej.
Sen jag var 7. Så gick jag runt där, ja, på ägorna och kände...
Var kungen där?
Konungariket Svea.
Just det. Men var han där eller?
Ingen aning. Bor de där?
De bor där. Man kan ju se på flaggorna. Beroende på vilken flagga det är vid slottet. Så, vilket jag tycker är lite konstigt att man annonserar att kungafamiljen är hemma ändå.
Jaha, är det så att de är så här i veckan?
De bara, vi är hemma, ingen på den här helgen.
P3, Sveriges Radio.
Hur var din helg då?
Ja, men min helg var bra. Mm. Jag hade ju svärföräldrarna här från Skåne.
Mm.
Så jag har hört mycket skånska.
Mm.
Hör hur jag pratar skånska.
Mm.
De pratar så här.
Du är liksom... Du är inte dålig. Du är bättre än snittet.
Nej, det är
jag. Jo, det är du.
Jag är jättedålig. Alltså, jag är dialektalt tondöv också.
Nej.
Jo. Mm. Jag har ju ingen skillnad mellan dansk och norsk.
Nej,
på riktigt. Jag har förolämpat en dansk genom att kalla han för norsk när jag varit på Aruba för många år sedan. Sen pratade han aldrig med mig igen på den här resorten.
Åh nej!
Vilket är ett tips om man liksom vill förolämpa så pratglada turister.
Ja.
Eller? Men vi var ju och käkade.
Mm.
Och det här tror jag, liksom, här kan vi någonstans sitta så common ground mellan varandra.
Mm.
Om jag ser en till spetskålsvariation på en restaurang som kostar 2000 kronor
då vet jag
inte. Då kommer jag bara gå därifrån. Alltså jag bara säger, så jävla trött på den här. Vad är det ni gör med den här spetskålen?
Det är också alltid nötter och ost på, va?
Ja.
Mm.
Och det finns ingenting som motiverar priset för spets.
Alltså men det går för 9 öre kilot.
Ja, om inte det är kaviar på den här spetsgålen. Alltså om inte liksom du har tryckt in den i liksom en wagyubiff eller någonting. Sluta serveras. Och jag är serb, vi älskar kål. Jag älskar kål.
Don't get me wrong.
Ja, jag
We're
älskar
the cabbage patch kids.
Ja.
Ja. Men, fan vad ni gillar kål.
Älskar kål. Alltså det, vi har ju fermenterat långkok på kål. Det har du aldrig ätit.
Nej, det har jag verkligen inte. Vad heter det?
Det heter svadbarske kopos. Alltså bröllopskål översatt.
Att ni till och med äter kål på
det
bröllop.
Förspelet.
På bröllop
ja, ja.
Så äter ni kål. Det
kål
är verkligen jalapi. Sovjet.
I like my wife very much, but first I must eat the cabbage. I love the cabbage.
Cabbage.
Men, så jag blev ganska irriterad bara direkt.
Mm.
Men jag är också väldigt kritisk när jag är på restaurang.
Ja.
Och jag försökte ha någon slags... Ja, men jag ska inte... För de bor ju i Ängelholm. Och för de är allting bra som inte är i Ängelholm.
Mm.
Liksom. Så de älskade ju det. Jag var ju ganska irriterad under hela middagen.
Vilken trevlig gäst. Men irriterad på att en maträtt finns på menyn.
Ja, alltså, jag blev så... Alltså, att vi måste ha kommit förbi det där Men sen då, någonting som är så himla jobbigt med att vara komiker. Inom citationstecken.
Absolut.
Jag kan, alltså, ibland så finns ett skämt där. Som, alltså du vet, det är ute i universum, det är som när en musiker är så. Oh, hur kom den här låten till dig? Alltså, låtarna finns bara där. De bara finns där för alla.
Det handlar om att de ska komma till
ja.
Den. Ja. Så är det med skämt.
Så en jättedjup diskussion. Alltså jättedjup. Och liksom så, prata om livet. Och så liksom började min då, svärfar liksom prata och så. Och bara, ja, men så jag har hittat en grej som gör mig glad i mitt liv. Som jag gör varje dag. Och
Nej, Branne.
Och jag bara så, don't say it.
Nej, Branne. Stopp.
Men jag, alltså,
du sa inte det.
Jag sa det.
Du sa inte
jo,
det. Till svärfar.
Ja, jag vet.
Hur landar det?
Ja, men... alltså.
Och nu har nedräkningen efter Trumps deadline mot Iran börjat. Och det riskerar att bli en mardrömsdag på börsen.
What's it about, girl?
Ja, det har ju varit en rätt turbulent helg i kriget i Mellanöstern. Och nu så tickar alltså klockan, för Trump har ju då gett Iran 48 timmar på sig att öppna Hormuzsundet. Annars hotar han med att USA ska attackera Irans energiinfrastruktur. Och det här hotet kom för ungefär ett dygn sen, så det är ju fortfarande ja, men lite spänning inför det sista dygnet nu. Och om ultimatumet inte dras tillbaka så tror flera experter att det kan bli rejält fall på börsen. Alltså. Mm. Och samtidigt som Trump har hotat Iran så har Iran hotat med hämnd och också med att stänga Hormuzsundet helt. Vi har ju pratat om det här sundet jättemånga gånger nu, men det har ju beskrivits som superviktigt framförallt eftersom så mycket av världens olja skeppas igenom där. Men sen kriget i Mellanöstern startade så har ju båtarna som i vanliga fall åker där legat i princip stilla efter att Iran hotat att skjuta på fartyg där och också skjutit på en del fartyg. Och det har ju då lett i sin tur till att både olje- och bensinpriser gått upp. Men just nu så släpps få oljetankers från länder som Iran inte ser som fiender igenom. Och det gör att liksom lite olja och gas fortfarande åker igenom där. Så det har liksom ja men, lugnat marknaderna lite. Men skulle det här sundet stängas totalt så skulle det få energipriserna att skjuta i höjden, säger vår Mellanöstern Korre Samar Hadros. Och Trump vill liksom lösa upp den här knuten så snart som möjligt och han har ju också surat eller i alla fall varit rätt frustrerad vad det verkar som över att han upplevt att NATO och andra länder inte varit så sugna på att hjälpa till att säkra det här sundet. Men igår då pratade Fox News med NATO-bossen Mark Rutte som säger att det handlar om att länder inte haft samma tid på sig att utvärdera situationen som USA, som han säger. Men han säger också att han är säker på att sundet kommer öppnas igen och att 22 länder, inklusive Sverige och flera NATO-medlemmar, sagt sig var villiga att hjälpa till att göra sundet säkert. Så det är liksom det senaste från NATO. Det är lite oklart exakt hur det här skulle gå till. Men samtidigt så håller alltså vissa analytiker andan inför börsöppningen idag. I Japan och Sydkorea så startade handeln i blodrött. Så vi får ju se hur det blir nu vid öppning.
Handeln i blodrött?
Ja, precis. Siffror på minus, aha, kan man väl säga.
Handeln.
Ja.
Jag tror det lät som handeln.
Jag förstår.
Ja, jag tolkade handeln. Det som handeln, men jag var ändå en idiot.
Okay. Ja, men det... jag hörde handeln, det var därför. Ja. Var lite tydligare, Matilda. Ja. Kom igen.
Det här är Sveriges Radio. Artikulering. Det är bra att jag får vara på tårna här. Men vi får väl se, det är ju alltså ett dygn kvar på Trumps deadline och SVTs USA-korre säger att det liksom oklart om han kommer göra verklighet av sina hot, men hon säger också att man inte ska underskatta att han faktiskt kan göra det och av, ja, men verklighet av varningar som han skriver på sociala medier, så vi kommer ju såklart följa det här.
Ja, Hormuzsundet kände man inte till för en månad sedan.
Nej.
Eller två.
Men nu.
Ja. Nu är det här för att stanna. Mm.
Verkligen.
Fråga mig gärna om Hormuzsundet.
Det kommer vi göra.
Det kommer vi göra sen.
Det blir lite Q&A om Hormuzsundet. Ja. Matilda Ronge, 8. Ställ alla era frågor.
Ja. Yes.
Hormuz. Sen ska vi ha en artikuleringskurs med dig nu när vi går på låt. Mm.
Ja, mycket på mitt fat idag.
Stort tack, Matilda.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Du, Branislav Pavlovic, Sveriges enda serb,
just det.
Var landsförrädare här för en stund sedan och sa: ser jag spetskål en gång till på en meny så vet jag inte vad jag gör. Just då det. Reser jag mig upp och går. Då är det någon som skriver: jag håller med Branne, ser jag spetskål en jävla gång till på en meny så vet jag inte vad jag gör. Spetskål, finns det inget annat att ha på menyn? De påstår sig vara utbildade kockar och kan inte komma på någonting annat. Då tänkte jag att skulle vi dra igång en så kallad jao på ser jag det en gång till,
just det,
så vet jag inte vad jag gör.
Slippery slope.
Men, och det behöver inte vara på en meny. Det, nej, kan vara liksom i samhället, i det offentliga rummet, på tv, alltså så.
Ja.
Ser jag det en gång till så vet jag inte vad jag gör. 72250 P3 mellanslag. Men nu, inrikespolitik, eller hur, Branislav?
Jajamän, Linnea. Efter ett 4 timmars kaosartat digitalt landsmöte har Liberalerna valt om Simona Mohamsson till partiledare. Men hur är stödet för henne egentligen och hur ser Liberalernas framtid ut? Det ska vi fråga vår politikreporter Emilia.
Laro! Vilken helg!
Ja, verkligen. Gud, det har varit julafton för oss politikreportrar.
Ja, det händer så kul saker.
Är det här det enda roliga som har hänt de senaste åren?
Ja.
Ja, absolut det enda. Ska vi börja med det här teknikstrulet som aldrig verkade ta slut? Vad var det? Det var söndagens landsmöte då, eller gårdagens landsmöte. Vad var det här?
Nej, men det var helt otroligt. Det tog väl liksom 3 timmar. Alltså det var 3 timmars teknikstrul. Och det var ju allt från att folk kastades ut från mötet till att de inte hördes vad som sades eller deras mickar inte funkade. Mm. Och det var ju liksom, de skulle ju rösta om ganska viktiga saker på det här mötet. Så det var ju verkligen ett haveri. Och jag är ganska imponerad över att liksom de som höll i mötet höll i och att de faktiskt fick igenom det här. För det var till och med så att de röstade om att skjuta upp mötet på grund av teknikstrulet.
Men det gick inte.
Det gick inte. Men alltså, de ville köra.
Har man någonsin i hela sitt liv varit med om att det har funkat på en gång?
Nej, alltså den första tiden så satt man ju själv och bara var så, vad trodde de? Det är väl så här det är att ha den här typen av möten. Men när det var liksom så 2,5 timme in, då kände man ändå att det här var
har
lite...
Har de ingen tech-support?
Nej, men typ. Så.
Men du lyssnade på landsmötet, hur var stämningen?
Ja, men det var en ganska dålig stämning skulle jag säga. Alltså både på grund av det här teknikstrulet och att många blev liksom oroliga för hur omröstningen skulle gå ordentligt till. Men sen så är ju det här en jättekänslig fråga inom Liberalerna om de ska släppa in SD i regeringen. Och liksom ledningen anklagades för att det inte hade gått rätt till att utlysa det här mötet och det var jättemycket ordningsfrågor, så det liksom bråkade som varenda liten punkt som det gick att bråka om. Så det var ändå ganska dålig stämning på det här mötet.
Och kritiken har ju varit mot både hur processen har gått till innan och på mötet. Så det var irriterat och ganska hårda ord, va?
Ja, men verkligen. Och liksom, det var ju många som försökte få det här, som sagt, att mötet skulle avbrytas på grund av teknikstrul, men också att det som sagt inte hade blivit utlyst på rätt sätt. Och ledningen hade ju också lagt upp det så att i och med att det inte fanns någon motkandidat mot Simona Mohansson, så ville de bara att man skulle kunna säga, kan vi välja henne? Ja, och sen var det klart.
Men vad var det som stod på riktigt spel? Var det den punkten?
Precis. Alltså, de har ju gjort den här, ett samarbetet med SD till en så kallad kabinettsfråga. Så att Simona Mohansson ställde liksom upp som att man skulle välja om henne som partiledare, och med det så skulle liksom linjen att släppa in SD i regering gå igenom. Så det var liksom inte riktigt det man röstade om, utan man röstade om Simona Mohansson. Och det fick också kritik från ombuden som ville rösta om själva sakfrågan.
Men man pratade väl också om att Leijonborg var ju på väg att göra någon slags comeback?
Ja, han ska vara med och ställa upp på listan till riksdagspartiet i höst. Men han var inte med på mötet igår, vad jag kunde se.
Okej.
Okay. Hon blev ju omvald, det har vi rapporterat om här nu under morgonen också. Vad liksom, går det att säga något mer kring det, vad beskedet blev och hur det liksom diskuterades, alltså hur gick det till, så att säga?
Nej, men det var upplagt så att det inte blev så mycket diskussion om själva liksom linjen, och det var ju också många kritiska mot. Och så i och med att det inte fanns en motkandidat, så var det ju som sagt så att ledningen hade hoppats på att de bara kunde välja igenom henne ganska snabbt och att det här mötet skulle vara snabbt avklarat. Men då fick mötet igenom att man skulle kunna avstå när man röstade om Mohansson, vilket det brukar inte gå till så. Och det gjorde ju att det liksom inte blev det här styrkebeskedet som Mohansson hade hoppats på, för det var ändå 80 som avstod och 95 som röstade för. Så det var en ganska stor del av ombuden som faktiskt avstod från att säga ja till henne som partiledare.
P3, Sveriges Radio.
Vad innebär allt det här för Liberalerna nu då, när det gäller hur valet kan sluta? Har hon räddat partiet?
Ja, men det är väl det som ska bli så himla spännande att se. Alltså så här, nu har de ju uppenbarligen valt en tydligare linje. Nu är de liksom med i tidelaget eller tidegänget liksom helt fullt ut. Och väljarna brukar ju gilla liksom tydliga besked, och nu har de väl också en chans att få stödröster från några som var lite tveksamma på liksom om de verkligen skulle stå bakom en regering där SD satt i. Men samtidigt så är ju liksom liberala väljare, det partiet de gillar allra sämst är ju SD, och det har ju inte ändrats bara för att partiledningen har ändrat sig. Så det ju kommer ju bli svårt att få folk om inom partiet och valarbeta. Det är ju många som har sagt efter gårdagens besked att de ska fundera på om de ens tänker göra det liksom. Och så är det ju många som hoppar av partiet nu också, ser vi ju. Så att ska bli jättespännande att se hur det går, för att det liksom, själva partiet håller väl ändå på att splittras nu.
Mm. Men är det liksom, jag tänker så här, har man stått och valt mellan typ så här, jättefå kärnväljare och lite fler stödröster, och så har man valt lite fler stödröster som någon sorts kortsiktig procentspärrs paniklösning typ?
Ja, men det skulle man väl kanske kunna säga att de har gjort, för att så här, men uppenbarligen så här, de var ju tvungna att göra någonting, för de har ju haft opinionssiffror på 1,4%, så den linjen som de har haft med att liksom samarbeta med SD men inte släppa in dem i regeringen, uppenbarligen så lockar inte den så många. Mm. Så det här kanske också blir en linje som faktiskt lockar folk på riktigt, men det är klart att de också hoppas på stödröster, och de vill ju inte åka ur riksdagen såklart.
Nej. Och deras chans för överlevnad då inför nästa val med det här, tror du att det har hjälpt dem att komma tillbaka till riksdagen?
Alltså, det kommer nog gå bättre för dem än vad det skulle ha gjort annars, eftersom som sagt, vi har ju sett att de här opinionssiffrorna har varit ganska låga. Men samtidigt så här, de ligger ju så pass lågt att de behöver ju jättemånga stödröster. Mm. Och det är ju kanske folk inte så sugna på, för att det kan ju kännas som att man slösar bort sin röst om man röstar på ett parti som inte klarar sig in i riksdagen. Och det skulle ju vara ett jätteproblem för tidigänget om det faktiskt blev så att Liberalerna fick 3,9% till exempel, så de inte kommer in, men det är nog ganska många som har röstat på dem. Då förlorar de i valet liksom.
Men kan det funka så inom, det är svårt för dig att svara på kanske, men kan det funka så inom politiken som man brukar prata om, att all publicitet är bra publicitet? Alltså att det Mohansson har gjort, oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt, men hon har ju satt Liberalerna på agendan på ett helt nytt sätt. Ingen har väl pratat så här mycket om Liberalerna någonsin typ som vi gör just nu. Eller kan de vinna någonting på det?
Ja, alltså så här, för småpartier är det ju ofta ganska svårt att synas. Så det är klart att det kan vara bra att synas. Och jag menar, nu får de ju ändå hamra in att så här, de tillhör Tidö-gänget på riktigt liksom, eller vad man ska säga. Men samtidigt, det är väl kanske inte jättebra publicitet att de vänder direkt, alltså så här, Simon Mohansson har ju sagt att de inte kommer göra så här, och sen bara några månader senare så gör de så här. Och sen är det ett kaosartat möte där liksom, som alla kunde ju titta på det här, där man märker att partiet är splittrat och så. Så att jag vet inte om det är liksom så all PR är bra PR i det här fallet.
De har inte gjort bra reklam för konferensmöten i alla fall.
Nej, det har de verkligen inte gjort.
Hur påverkar det här regeringsbildningen då? Kommer det bli lättare att få ihop ett lag eller liksom...
Ja, för Kristersson så blir det ju det, och han har ju liksom fått tillbaka sitt favoritargument nu, för att han har ju innan Liberalerna kom med sitt besked i höstas att de inte skulle släppa in SD i regering eller slog fast det beslutet, så var ju Kristerssons liksom favoritargument det, så vi har ju faktiskt lag och den andra sidan har inte det, så att det är liksom, hur ska de få ihop det? Och det drog ju Liberalerna undan mattan för när de slog fast det där i höstas, men nu har de ju fått tillbaka det här argumentet, att vi har ju faktiskt ett lag nu till skillnad från Magdalena Andersson. Så att om den sidan vinner, då blir det nog ganska mycket lättare för dem att få ihop ett lag än vad det blir för Magdalena Andersson. Men de måste ju, Liberalerna måste ju komma in, partierna ligger ju också under oppositionspartierna, så det är ju inte bara det som krävs liksom.
Varma tack.
Verkligen, stort tack.
Tack så mycket.
Emilia Aro, vår politikreporter.
P3, Sveriges Radio.
Folk är glada för att du är här idag.
Ja, vad kul. Jag är alltid orolig.
Att folk ska hata dig.
Ja. Ja.
Du är alldeles för ödmjuk för att vara så lång och ståtlig.
Nej.
Och underbar.
Jag är bara mycket själv, drivs av självhat.
Snygg, intelligent, lång.
Det är så himla kul att man... Jag är absolut inte intelligent. Jag vill bara säga det.
Är du störd i hela huvudet eller? Men en av de smartaste jag vet.
Sluta. Du är bäst, Linnea.
Hey.
Vi har ju vårt jao. Mm. Och någonting som... Det började med svetskål.
Och det var där det började.
Det började med svetskålet.
Landsförräderi pågick.
Ja, och någonting som verkligen har förvånat mig i, alltså, att det är väldigt mycket picklad rödlök.
Ja, det är en så här för nyvakna lyssnare då. Ja. Brann av på spetskål. Han sa, ser jag spetskål på en meny en gång till, ja, så vet jag inte vad jag gör. Och nu så är det här igång då. Ser jag insert vad du vill en gång till. Och det behöver inte vara mat då, utan det kan, nej, vara liksom vad som helst. Till exempel en lyssnare skriver, jag bor i Östersund och har länge stört mig på följande. Reportage i tidningar av typen vi lämnade allt för ett enklare liv. Mm. Alltså folk som lämnat större städer eller andra länder för att flytta till mitt eller andra glesbygdsområden för att komma ur ekorrhjulet. Jag bor ju redan här. Hjulet snurrar så jävla snabbt. De har väl bara bytt ambitioner och sänkt farten. Det hade de väl kunnat göra där de var istället för att driva upp våra bostadspriser.
Det är faktiskt en väldigt bra poäng. Men jag tycker att den här personen ska så flytta till New York. För att liksom trappa ner i livet.
Ja, verkligen. Jag kan känna samma med när jag ser inslag, reportage om människor som lever vanlife.
Just det. Oh.
Ser jag ett till reportage om ett par som lever vanlife, oh, så vet jag fan inte vad jag gör. Ja, ni har köpt en gammal folkabuss och satt in en säng och ett litet spritkök och ni har med några fällstolar och så bor ni på stränder på somrarna och åker runt och lever vanlife. Vi har sett det nu. Mm. Härligt för er.
Ja, och det är liksom inte, alltså det är liksom en glorifiering av en husvagn egentligen. Alltså
av
det,
hemlöshet.
Ja, bara... Alltså jag håller verkligen med om det. Mm. Alltså så, jag är så fri och så bara, men du är det ju inte.
Nej.
Varför lägger du upp, alltså det finns ju fortfarande liksom en performance kopplat till det ju. Mm. Alltså att du måste visa kolla hur jävla avslappnat jag har det. Mm. Men om du har det, varför behöver du visa det?
Behöver du inte visa det?
Nej.
Vet du, appreciate alla som lever vanlife och håller käften.
Exakt. Det är de riktiga hjältarna.
Det är
hjältarna.
De riktiga hjältarna.
P3, Sveriges Radio.
Folk är upprörda. Vi har ett bra jao.
Ja, det är liksom måndagsviben.
Ja.
Att man är liksom vresig.
Man är vresig, ja. Jag ska vara helt ärlig. Jag var ganska glad i morse. Alltså det är så våren kommer och ganska fin morgon. Liksom.
Ja, ljust är det också.
Ja.
Men det kommer vi bli av med nu i helgen.
Kommer bli av med. Vad ska det snöa?
Nej, men det är väl sommartid.
Ja, just
man har precis börjat liksom vakna till ljus och fågelkvitter och så kommer staten,
ja,
och ska förstöra allting.
Min farbror är ju bonde, han är väldigt emot det här. Han fattar inte den här sommartiden.
Nej.
Han är den enda jag hört kritisera den. Han bara fattar inte. Varför ska man behöver inte flytta klockan. Det påverkar till en boskapet.
Ja, just det.
De
djur är inte så förtjusta i,
ja, de fattar inte. Det går inte att förklara för en kossa att så, nu drar vi tillbaka klockan en timme.
Nej, inte för en minutiöst hungrig labrador heller, kan jag berätta.
Nej, som mina katter.
Ja, som får liksom mat alltså 07 och 17. 13 varje dag.
Ja.
Nu förlorade jag ju henne i skilsmässan då.
Du vet att jag grät när du berättade
det. Så Branne, det finns få saker som får Branne så blankögd som djur.
Ja, men jag hade ju faktiskt också ett ex som hade schäfrar när jag var ung.
Ja.
Och en av cheferna var ju valp när vi träffades och den älskade mig. Så när det tog slut, då rymde den chefen när man var ute på en promenad.
Mm.
Och så satt den utanför min port. Oh. Alltså hundar är världens bästa djur.
Ja.
Hästar också, kor.
Katter. Toppen.
Jag tänker på Zeppelin också, det är min katt då.
Mm.
Men just den här med sommartiden, alltså hans klocka är verkligen, han börjar ju liksom jobba för maten kanske en timme innan.
Ja.
Bara så, om jag liksom efter 16 år mot förmodan skulle glömma bort att snart är det dags att mata dig. Sen bara, hallå? Ja. Du vet att jag är här, va? Du vet att det är dags snart. Bara, ja, jag vet det, Zeppelin. Men sen just den här tids... alltså när man flyttar klockan, att jag försöker förklara för honom.
Mm.
Men han fattar ju inte.
Du vet, det är daylight savings, Zeppelin. Daylight savings. Men jag kommer ihåg att Kalle, mitt ex, han fick så trappa ner. Alltså förstår du, att han kunde inte bara skjuta mattiden en timme.
Nej.
Utan det fick liksom gå med 10 minuters.
Just det.
Så det tog liksom 6 dagar att för henne var så akklimatisera sig för att inte så tro att hon på riktigt skulle svälta ihjäl. Typ.
Det här är första året jag faktiskt gav upp. Han brukar få vid 8 på kvällen och margaritan, men nu är det 7.
Mm.
Liksom. För att jag orkar liksom inte bråka. De styr ju våra liv, katterna.
Så är det.
Men sista grejen när vi går på låt här, som jag alltid har tänkt på. Jag har haft katter länge nu. Jag är egentligen ingen kattmänniska.
Mm.
Men någonting jag alltid gör när de ligger och sover, att jag liksom petar på dem och sen säger miau. Och då har jag alltid tänkt att de hälsar och bara tja. Men alltså, det verkligen slog mig härligt så här. Jag väcker dem. Alltså, de måste bli irriterade.
Ja, men katter måste man... tyvärr så måste man göra saker utan samtycke med katter. Det är min.
annars får man ju aldrig klappa.
Aldrig får man aldrig klappa dem. Alltså, jag var hemma hos en kompis i fredags som har en riktig surkärring till katt, Skuggan. Mm. Otroligt vacker. Raskatt.
Ja.
Långhårig. Åh, hon är så tjusig. Men jävlar vad hon har fått vara i fred i sitt liv.
Mm.
Och det... Det ska de inte, de ska tåla lite tvångsgos.
Yeah.
För man ska tvångsgosa med dem från de är små.
Mm.
Och då blir de till slut så, de blir liksom så gaslightade in till att tro att de vill det till slut.
Det är så jävla tur att vi pratar om katter här.
P3, Sveriges Radio.
Superlim och silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant, också vad som håller ihop hela mitt kök.
Silvertejp?
Ja, och superlim.
Ja.
Det är bäst jag vet. Det är så jag fixar grejer.
Superlim och tejp, ja.
Ja.
Ja, jag med. Och vad heter det? Buntband.
Buntband.
Det känns som att så här, ska man skruva eller göra hål, då är det liksom, det är för stora beslut.
Mm.
Men ett buntband, det kan man alltid...
Alltså jag hade ju en sån, jag ville inte göra hål i mina väggar, så då kunde man köpa såna för att hänga tavlor som man limmar mot.
Mm.
Det gör inte det. Så mycket grejer som har ramlat ner.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men det där måste du skärpa dig med. Hål i väggar är inget problem.
Nej.
Det är bara hål.
Men jag tänker sen när man ska flytta ut när jag bott där.
Ja, jo, men det där är en sån grej som män är väldigt rädda för.
Verkligen.
Hål i väggar. Ja, men det är verkligen,
ja, man är ju rädd för att man kommer börja jucka mot väggen. Liksom.
Det är det, ja. Precis.
Hål i hål.
Nej, men hela min barndom gick ju åt till att bråka med min far om hur jag hade satt upp posters.
Mm.
För att antingen hade jag använt häftstift, det fick jag inte. Fick, men det blev han sur. Då använde man liksom tejp. Nej, fick man skit för det drar ju sönder tapeten när du tar bort dem. Kludd, ja, då blir det fettfläckar. Jag hade det inte lätt, Branne.
Var kludd det här blåa?
Ja, så här häftmassa. Ja,
det hade ju jag.
Mm.
Men det fick jag också kritik för.
Ja, det blir fläckar på tapeterna.
Tänk på det, vilka affischer man hade som ung. Att jag hade så en Axl Rose-affisch när han bara gör kalsonger.
Hade du? Var du en rock'n'roll-kille?
Ja, men jag älskar ju all musik, får man ju säga.
Jag trodde att det kanske är rasism. Jag trodde du var ett hiphop-barn.
Ja, men jag är ju ett hiphop-barn.
Ja.
Men sen i vad heter det? Ja, men så när man blev i puberteten och så ville förstå musik och började liksom så gå bakåt i tiden.
Mm.
Då blev det Led Zeppelin mitt favoritband. Det är därför Zeppelin heter Zeppelin.
Förstår.
Liksom.
Så det... Jag gick ju och tog affischer på stan som jag tyckte såg coola ut bara. Hade aldrig hört banden. Och bara satte upp och bara, yeah, jag har ett tonårsrum med coola affischer. Äkta poser. Du, har du hört talas om Dinkwad?
Nej.
I att förväxla med Dickwad, som väl är ett, något sorts skällsord på engelska.
Ja.
Nej, men hade du... något sorts skällsord. Har du hört talas om dinks?
Nej.
Alltså, du själv är det.
Jag är en dink.
Du är en dink.
Aha. Daddy? I no cock?
Ja, exakt så. Daddy, I know cock.
Just
det. Det står det för. När dink är en samhällsgrupp.
Mm-hmm.
Double income, no kids.
Ah, okej.
Okay. Alltså par där båda förvärvsarbetar, har lön, de har inga barn. Alltså det är en ganska kapitalstark.
Just det.
Sen, alltså så här, det är klart det finns olika, det finns lågavlönade.
Men du är väl också en dink?
Jo, men jag bor inte ihop. Alltså jag delar inte hyra.
Nej.
Alltså för det är det som är grejen, det är en ekonomisk alltså på något sätt samhällsgrupp, för att man bor tillsammans och delar alla kostnader.
Mm.
Man har också dubbla inkomster, man har inga barn, så att man är liksom, man lever livet så att säga. Man går på restaurang, man köper dyra möbler, alltså så. Och nu finns det då ett utökat begrepp som heter då dinkwads. Som jag läser om här i The Guardian. One in three UK postcodes now has more dogs than children.
Mm-hmm.
Meet the dinkwads. Dual income, no kids with a dog.
Mm. Det är alltså... samma som Italien har ju samma problem ju.
Vadå?
Alltså att de har ju också gått över till husdjur istället för barn.
Ja.
För det tyckte jag var ganska kul när alltså Vatikanen då, påven hade gått ut till italienarna och varit såhär, ni måste skaffa mer barn. Mm. Och det var såhär, det måste ha varit jobbiga möten innan de gick ut med det. Att de verkligen var så, ska vi verkligen säga det här?
För finsmakarna. Nej, men det här är då någon sorts liksom samhällsutveckling. Att många par då väljer att liksom lägga massa omsorg och pengar på ett gemensamt djur, alltså en hund då, en barn.
Jag tycker att man ska ha djur, och jag tycker också även om man vill ha barn ska man ha det. Jag kan dock hålla med om irritationen. Alltså att folk som behandlar sitt husdjur, hund, och köper väldigt dyra accessoarer till dem.
Mm.
That grinds my gears.
Mm-hmm.
Det kan det göra.
Vad går gränsen då? Är det liksom är det när du ja, säger när accessoarer? Alltså är det liksom
om men en Burberry jacka till din Whippet.
Ja. Men
hör du det, svärmor?
Det är klart Whippeten ska ha en dyr jacka.
Nej, där går min gräns.
Där går din gräns, ja. Ja, nej, men det är för att hundar gör ju människor... Alltså, det är det här som är grejen, att ni som inte har hund, som är så här, nej, jag har ingen hund, jag har inga hundar runt omkring mig. Så här, hund gör människan galen.
Ja.
Alltså, man blir galen. Och det är en glitch i systemet att hundar skapar sån kärlek och bara blir 10-15 år gamla.
Mm.
Det är någonting som det är fel.
Verkligen.
För att man älskar hundar. Alltså jag har haft både hund och katt. Och jag har älskat mina katter. Det är inget fel. Men jag tycker inte det går... För mig personligen. Mm. Inte arga på mig nu. Ni har säkert jättestarka känslomässiga relationer till era katter och sådär. Det är inte det jag menar. Men för mig, jag upplever att hundägarskapet, det blir något annat.
Absolut.
Man blir liksom, det blir ens barn typ.
Verkligen. Jag brukar jämföra mina katter med det som att liksom ta hand om barn. Det är nästan samma sak.
Ja.
Men nu om hur din bebis kan lura dig.
Fan vad jobbigt att bli lurad av en bebis.
Lurig bebis.
Lurig. You rang it.
Bara in i politiken direkt.
Ja,
om den lyckas.
Det är inget ni har erfarenhet av då?
Luriga bebisar.
Alltså om jag blir lurad av en bebis, då hade jag varit orolig för mig själv.
Ja, då är det illa. Smarta är de inte.
Alltså att den typ så säljer på en Herbalife eller?
Ja, precis. Exakt. Alltså. Drar in i ett pyramidspel bara så. Rakt över din.
Nej, men det kanske inte är liksom något nytt att barn gärna drar en vals ibland eller hittar på.
Men de är skitdåliga på att ljuga.
Man ser ju oftast igenom det också. Men nu har det kommit ny forskning som visar att bebisar alltså kan luras väldigt tidigt i livet. Innan sin första födelsedag.
Oj.
Så det är alltså innan de oftast kan prata och gå som de kan börja föra sina föräldrar bakom ljuset, så att säga. Och den här studien kommer då från universitetet i Bristol som gjort en stor intervjuundersökning med 750 föräldrar. Och vanliga exempel på sånt här lureri då, det är till exempel att barn låtsas att de inte hör sina föräldrar. Mm. Alltså att de typ kanske sitter och väntar ut dem och sen gör man precis det man hörde att de inte fick. Så man bara sitter och liksom väntar så. De kan också bryta mot regler, kanske typ så... ta en sak man vet att man inte får ta när en förälder lämnar rummet eller tittar bort. Så är man lite sneaky och passar på.
Har ni sett det här mimet? Alltså det är en bild på en spädbarns hand som är hårt knuten runt en klump med typ ris. Och så står det så här: the fastest thing in the entire universe. Alltså att ett barn liksom bara tar något kladdigt typ. Det är alltså verkligen så fort man inte tittar så har de tagit en näveris.
Nej, precis, och de verkar kunna jobba med att avleda också så att när man tittar bort så, eller att de avleder så att det där. Och en barnpsykolog som heter Clara Lindro som SVT pratat med säger att det här är liksom de allra minsta barnens lur och sen blir det liksom lite mer sofistikerat när språket kommer då. Då kan man komma med ursäkter eller hitta på något. Även om det som vi sa i början då, oftast går att se igenom de här små lögnerna. Och hon säger också att sånt här lur inte bara behöver vara något dåligt. Hon pratar om att det dels är liksom bra träning för hjärnan att kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det kanske ni känner igen själva från när man lurats. Alltså, så, vad är det nu jag vet? Vad är det de andra vet? Hur gör jag nu? Lite planeringstänk.
Komplext.
Ja. Och det kan till och med ha evolutionära fördelar enligt henne. Typ att man, om man i framtiden ska kunna göra sig förstådd så måste man också
kunna ljuga.
Veta hur man kan lura någon. Mm. Men...
jag är en förrädare.
Jag är trogen. Men en barnsjuksköterska som heter Johan Holmgren som TV4 pratat med säger att det kanske liksom inte rent krasst handlar om en lögn. Han pratar om att det är nog inte så här medvetet ljugande. Nej. Som de här bebisarna håller på med. Utan att man kanske mer testar vart gränserna går. Och han säger dock att det också är viktigt att föräldrar liksom är medvetna om hur man bemöter de här lurförsöken från barn och att man kanske inte bara ska skratta bort det utan ändå komma fram till vilka regler man ska ha hemma. För han pratar om att barn är experter på att hitta den svaga länken i familjen.
Alltså bebisar är verkligen... alltså,
det, onda.
Ja, de är onda. Nej då, men det är verkligen... alltså om man släpper liksom hela grejen bara med att det är en jättegullig bebis så är det verkligen... jävlar vad dumma de är. Mm. Alltså helt rimligt för de är precis nygjorda och har jättelång tid att utvecklas och liksom så. Men om man verkligen så bara kokar ner det till ren mänsklig intelligens och tittar på en bebis, jävlar vad dum. Alltså när de typ ska så här smaka på något som de vill hela tiden, då tar de ju alltid så här saker på högkant. Du vet, alltså om de har typ så en bok, så det är inte som att de typ så tar hörnet utan de bara så smakar på bokens plana sida. Jag bara tittade på en bebis häromdagen och tänkte så här: det där är så jävla dumt sätt att smaka på något.
Det är också ett bra...
bara så här, trycka liksom, långa, flata sidan på en grej mot ditt eget ansikte. Bara testa hörnet. Det är mycket mer ergonomiskt rimligt.
Det är bra sätt att känna sig smart på i alla fall.
Ja, titta men de är fina.
Om de inte lurar dig.
Luribäbi.
Matilda. Arrivederci.
P3. Sveriges Radio.
Jag står nu på sändarplats.
Just det.
Jag bytte plats med dig, Branne, för att jag tänkte att här måste jag ta rodret lite grann. För...
det är ju här jag brukar också sitta.
Ja, det är bättre där.
Ja, mycket bättre.
Det är mycket trevligare. Ja, det är bara att jag har förhandlat bort att behöva stå här någonsin mer.
Men jag också göra sen.
Ja, men inte när det är du och jag, för då kommer jag sitta där. Skämt åsido, så här är det. På måndagar så har egentligen David från början dragit igång en jätteviktig folkrörelse. Känner du till Hela Sverige blundar med
Mona? Ja, sett klippen.
Jag har sett klippet. Och det handlar ju då om från början ett meme från någon typ tv-serie eller film. Ni behöver inte skriva vilken, jag bryr mig inte. Men det är John Hamm i alla fall, skådespelaren, som står på ett dansgolv. Han blundar och det är liksom totalt röj runt omkring honom. Och känslan är att han liksom bara har släppt allt.
Just det.
Alltså han har haft en rough day och kanske kommer ha en fortsatt rough day, men han är liksom bara så här, han är i sig själv på ett sätt som är väldigt beundransvärt. Och då har vi liksom gjort att så här att på måndagar så är det liksom precis vad Sverige behöver.
Ja.
Så att var du än befinner dig nu, 07:41, det är stressigt. Du kanske sitter i en bilkö, alltså inom rimliga...
Fortsätt kör.
Du ska köra bil med ansvar naturligtvis. Men liksom, det handlar om att inget spelar egentligen någon roll. Du bestämmer vem du ska vara idag. Du bestämmer om du ska vara vresig, stressad, störa dig på att någon är irriterad på dig. Det är du som har makten över ditt liv. Så det är dags att blunda. Blundar du, Branne?
Ja. Jag visualiserar att jag är på ett dansgolv.
Ja, men det får man. Men oro, stress, ångest, det är liksom bara tankar och känslor. Det är liksom ingenting konkret. Det är du som bestämmer om du ska ha stress, oro, ångest och irritation i kroppen.
P3, Sveriges Radio.
Det är någon som skriver: jag har mediterat dagligen i 20 år. Jag är drillad i mindfulness och har gått otaliga timmar i terapi. Och ändå är det just denna stund på måndagsmorgonen som faktiskt gör skillnad på riktigt. Det är helt otroligt.
Mm, vad fint.
Ni är underbara och jag är tacksam för er inför denna dag när jag ska snacka allvar med chefen om min arbetsbelastning. Nu kör vi!
Ja.
Exakt. Ja. Men sen är det också många jag kände att det cringeades lite runt om i Sverige. Jag kände det själv. Och det är ingen far, du behöver inte... rädda mig, Branne. Jag är helt okej med att liksom inte kunna riktigt leverera Hela Sverige blundar själv. För du, det var ju din första.
Just det. Jag visste inte riktigt heller. Jag trodde jag bara skulle hänga med liksom, och lyssna.
Ja, men det var helt rimligt. Alltså, jag tänkte att jag skulle entusiasmera dig att också komma igång med peptalk. Men jag tänkte att det skulle vara lite jobbigt första gången man hänger på, så att säga.
Och jag ska vara helt ärlig. Jag var också väldigt orolig. Jag kände det när jag blundade.
Otrygg.
Otrygg, ja.
Att du inte litar på mig.
Ja, men mer Thomas faktiskt.
Den jäveln, alltså, att det var lurig baby.
Ja, jag hörde han fnittra lite. Och så här, håller de på att göra någonting mot mig?
Nej, det är för att han cringeade över mig. Som han fnittrade lite. Det kändes jobbigt för honom. Och det förstår jag. Det är någon som skriver: det kändes lite märkligt med Hela Sverige blundar när en av de två babbelfierna saknades. Gick Branne ut ur studion eller försattes han i trans? Ingen vet. Men du bröstade det där som en riktig bror, Linnea. God morgon från vägarna. Ja, men det var ju för att Branne var hans första.
Just det, men jag tog till mig det också. Och jag mediterar ju.
Du alltså, gör det.
På min fritid.
Ja.
Men någonting som jag tycker är väldigt fint med det här segmentet och som jag tycker är viktigt och bra och som ni verkligen borde fortsätta med, precis som den här som hade skickat in då, alltså att just kunna känna av en arbetsbelastning gör man ju inte om man aldrig stannar upp.
Truth
och
bombs.
Är i något slags nu, och det är ju väldigt viktigt.
Saker jag aldrig får prata om med David: stressrelaterad ohälsa.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det, men det är för att han är världens mest stressade människa.
Ja, förmodligen.
Så han vet ju inte vad stress är, det är hans grundläge.
Ja, exakt. Nej, men det är faktiskt helt otroligt. Jag gick ju på sån utbrändhetsrehab då när jag hade gått in i väggen. Och för jag trodde ju, alltså innan det, att meditation liksom var flum. Alltså att det handlade om andlighet.
Just det.
Nu sa jag flum och det lät värderande. Men förstår du vad jag menar? Att, ja. Att det handlade om... Ja, men om liksom om andlighet på något sätt.
Men
att
det
liksom...
är det ju från början.
Alltså, absolut.
Inom buddhismen. Men sen är ju liksom en bön är ju en meditation. liksom.
Ja,
alltså,
visst.
Alltså oavsett religion. Så ja. Vi har ju alltid gjort det.
Ja, men visst. Och jag menar inte att förminska det andliga.
Nej,
men det var det jag trodde
vad
att det var. Liksom. Ja. Och sen så visade det sig att det är ytterst fysiskt.
Mm, verkligen.
Alltså, och det är så jävla häftigt när man första gången verkligen känner hur nervsystemet...
Ja.
Alltså hur det liksom switchar.
Verkligen.
I kroppen. För att man gjorde någonting aktivt. Alltså man gjorde någonting mentalt aktivt som sätter sig fysiskt i kroppen. Man bara, aha, det är så det är.
Mm.
Makes you think, man.
Verkligen.
P3, Sveriges Radio.
Ser jag det en gång till?
Ja.
Så vet jag inte vad jag gör.
Just det.
Det är morgonens jao.
Mm.
Och det kommer in massa grejer för folk är på ett jävla humör idag. Men det var någon som skrev, ser jag klart grabben ska diska en gång till så vet jag inte vad jag gör. Och där kände jag att jag höll med. Det är liksom vissa reklamer undrar man, vad har de för budget?
Just det. Men är på tal om det då, känner inte vi så för ICA-reklamen också? Alltså att det var kul i början.
Var det?
Jag vet inte. Men det har ju hållit på så länge så någonting måste ju ha funkat, tänker jag. Men att den här senaste bara, åh, vem ska bli den nya ICA-Stig? Och det enda jag kände lite var så, jag vet inte om jag bryr mig faktiskt.
Nej, men det är ju en sån där grej som man tänker att alla andra bryr sig om.
Mm.
Men ingen bryr sig. Men det är väl en succé, alltså formatet, reklambyrån som har tagit fram den har väl vunnit så mycket priser och guldägg och hej och hå. De var väl ganska tidiga med...
Det är David Sundin, är det inte det?
Är det?
Jag kanske bara slänger ut någonting.
Innan han sålde sitt reklamkonglomerat och började stå och få badanker kastade i huvudet istället. Nej men, vad heter det? De var väl liksom först med att just göra någon sorts följetongsreklam. Ja.
Sen har en mikrosåpa.
Ja, sen har ju liksom andra liksom gjort samma grej och försökt hänga med och göra samma sak och sådär. Så att det är väl en ur reklamperspektiv väldigt lyckad idé.
Absolut. Men jag tänker att radioreklam, nu har inte vi det i den här kanalen, tacka gudarna då.
Mm.
Men det finns ju en radioreklam. Jag är ju en gammal alltså budbilschaufför.
Mm.
En av mina första jobb. Och det är liksom, alltså jag kan den slingan fortfarande.
Är det ögat? Alltid något nytt?
Nej, det är sporton, sporton, sporton. Den är så jävla bra. Alltså geni som kom på det.
Vi pratade, eller hen. Vi pratade... feminist. Vi pratade här om dagen om liksom en reklamera som inte längre finns. Alltså kommer du ihåg liksom när vi var tonåringar?
Ja, gud.
Alltså då var ju reklamer kul.
Kul. Har ni fest eller?
Ja, men alltså vad hände med det? Det finns ingen roliga reklamer längre. Nej. Alltså så här du vet när Robert Gustafsson så här är finöl men filtrera bort bagglet, du vet att han så här filtrerar öl genom någon gammal strumpa och liksom det var någon ölreklam eller så här varför pratar du så konstigt? Mm. Alltså det var så mycket konstiga roliga reklamer.
Ja, men då var det ju liksom det var innan en sån art director var en konstnär på riktigt.
Ja.
Och nu är det bara själlösa reklamare.
Jag tror snarare att det har med kunden att göra.
Mm-hmm.
Alltså jag tror, för reklamarna är ju...
Själlösa.
Nej, men de är ju konstnärer som har valt att bli rika.
Just det.
Jo, men det är ju kreatörer som...
Ja, men det finns ingen respekt för det.
Nej, men det är därför reklamarsjukan infinner sig när man är 40.
Mm.
Det är då man blir liksom Britta och Kalle.
Ja, jag vet.
Och liksom köper höns.
Jag vet.
Men jag tror snarare att det är kunderna som inte... De vågar inte ta några risker längre.
Nej.
Alltså, in this economy så vågar man inte göra en reklam som kommer flyga över någons huvud. Utan man måste liksom verkligen...
Man är supertydliga.
Man måste säga, klart grabben ska diska. Ja. Alltså 74 000 gånger om dagen typ.
Ja, men du kommer ihåg nästan när man tittade på en reklam också att du hade ingen aning om vad produkten var.
Nej!
Det var bara så, häst, strand...
Ja.
Och så bara, ja, SJ.
Ja, nej men verkligen.
Åt med SJ.
Men alltså det var tider det. De här bladen, de friterar vi. Alltså, vad hände med de reklamerna?
Enya är inte rave.
P3, Sveriges Radio.
Jag har ju försökt lära Thomas hur man hanterar mobbing.
Ja.
till exempel då att Thomas tycker allt bara är så pinsamt och jobbigt och det älskar vi honom för, men om han då har ett par silverskor på sig och så säger jag, nej men Diggiloo och Diggiley, alla tittar på mig. Om han då gör så här, nej, sluta, jag får inte titta på mina skor, jag får inte prata om mina skor, då kommer det ju bli roligt att fortsätta. Men om han istället bara så här, ja visst, visst är de fräcka, så kommer jag aldrig mer tänka på det mer och mer sen. Och lite samma sak är det liksom med nördar. Eller nördar är lite fel ord, men liksom geeks.
Geeks, folk som har en passion.
Ja, men också framförallt i just geek-kodade intressen.
Ja.
För att nu tittar jag på ett klipp här från Svenska Dagbladet som skriver om sporten Ludo.
Ludo?
Mm. Lasersvärdsporten Ludo blir allt mer populär.
Okay.
Har du ljud på det här, Thomas? Vi kan lyssna.
Jag tror det största missförståndet med ludosport är att folk bara tror att det är en så här rolig Star Wars-grej, medan det egentligen är en riktig fäktningssport.
I ludosport har vi några värdegrundare, vilket är security. Vi står för service, så vi alla hjälps åt av att utveckla varandra och komma över våra liksom, förra gränser och så. Kura, vi står för care, så vi liksom ser att vi har rätt skydd. Vi ser till att vi inte är för hårt och vi har kontroll och så. Och sen respekt, och vi har respekt, så vi har respekt. Så, och som du har kört några veckor eller flera år. Så
ingen skugga ska falla över de här dorksen.
Nej.
Gör er grej. Men det är just när det ska vara så här, det är en riktig sport.
Just det.
Det är inte någon Star Wars-trams.
Nej.
Det gör det omöjligt att inte reta dem. Alltså det gör det omöjligt att inte reta dem. Om de hade varit så här, vi är ett gäng geeks som håller på med det här, det är skitkul. Då är man ju bara så här, ah nice, det är ju som en sport. Förstår du vad jag menar? Det blir så kontraproduktivt att försöka vara så här, det finns en fördom om att det här bara skulle vara Star Wars-trans, för det här är faktiskt en riktig sport. Klipp till att de alltså, fäktas med ljussablar och typ mantel i en gympasal i Konradsbergshallen. Alltså förstår du?
Och det spelar Star Wars-musik till fäktningen, alla har masker.
Det är liksom, alltså ni kan inte försöka göra lasersvärdsfäktning i svarta kläder typ så här, till att alltså, och typ så här, försöka säga så här, det här är inte geek grej för att då kommer det att behöva retas. Men om ni istället bara äger det och är så här, det här är så jävla kul.
Ja.
Vi är ett gäng nördar som fäktas med ljusvärd. Då är man bara så här, fan good on you, fan vad kul.
Och jag menar, det är allas dröm. Alltså jag vill ha ett ljusvärd som jag bara går runt med i samhället.
Det är inte en bra idé. Det här har vi sagt, det finns vissa saker som du inte kan sporta.
Ja, men jag har alltid tänkt på att så, om du går i en mörk gränd och så kommer det ut så fem killar som ska liksom försöka. Jag har ju blivit utsatt en gång för ett påbörjat rånförsök, men jag såg också hur de ganska snabbt ångrade sig. Alltså att de gjorde en sån size
mot
up.
Dig?
Ja, mot dig.
Alltså om jag vore rånare, inte fan skulle jag gå fram till Branne Pavlovic på stan.
Ja, men jag tror liksom att så under tiden så blev det en sån fan liksom att så, och sen åkte de, det var verkligen så, de frågade efter tiden och ville väl se vad jag hade på mig typ liksom.
Men så kom de nära och bara, oj han är 207.
Men han var på en
från Serbien.
Men han var på en voj också. Så du har väl låst upp det här med din telefon.
Ja.
Men jag har alltid tänkt på det i den situationen att liksom, och det här vill jag säga till alla är ju att om man skulle bli utsatt för en sån sak så ska man liksom bara ge över grejerna liksom så, inte hålla på och jaga biltjuvar och sådana saker som jag har gjort. Men jag tänker på att i en sån situation att de är bara så, ge mig dina grejer. Att du bara drar fram en jävla lightsaber. Fan vad de hade sprungit då.
Tror du det?
Ja.
Tror du verkligen det, Branne?
Eller så hade de tagit
de
lightsabern
bara,
också.
Ge mig den med. Tack.
P3, Sveriges Radio.
Stateside, Pink Panthers och Sara Larsson. Och det här är en hit.
Ja, det får man säga.
Både den här och Robins nya. Jag har någonting, jag älskar bas. Alltså jag älskar bas.
Ja, det gör du.
Slap in the bass.
Slap in the bass.
Så det är väl, det är min grej.
Jag är ju frekvent stammis på mången second hand. Som vi alla känner till.
Det finns andra second hands. Första gången jag är klar med mitt jobb här.
En många.
Det finns, Thomas, är du stolt eller?
Det finns ett ställe som är en daglig verksamhet.
Uh-huh.
Det finns ju massa olika typer av second hand. Det kan ju vara så, vad heter det, välgörenhet eller vintagebutik eller vad det kan vara. Men det finns ett ställe som är en daglig verksamhet där det då, det drivs av och de som jobbar där är, ja, men har olika typer av funktionsvariationer. Det är vuxna. Som, så. Och jag, det är så mysigt där. De är jättegulliga och jag har liksom lärt känna dem och följer med i deras liv, och nu är det någon som ska få en lägenhet och jag har tittat på tapeter med henne och sådär på internet, vad hon ska ha på sina väggar och så. Men där finns det också en tjej som är besatt av den här låten och sjunger jättefint, men hon sjunger den slingan om och om och om och om igen. Och jag har börjat följa med nu, så nu jag går runt och typ så klämmer på lampskärmar. Och hon typ så här går runt och pysslar lite. Och så går vi båda så här i typ en halvtimme.
Men det är väldigt så catchy slinga liksom.
Om igen. Mysigt.
Väldigt bra. Väldigt bra. En annan som jag lyssnade på igår när jag var på gymmet, som jag var så här, fan, det är någonting med hela liksom trummorna och liksom så här, det är ju Håll om mig med Nanne Grönvall.
Alltså, jag pratar inte med mig om Nanne Grönvall, alltså, älskar den jäveln.
Det är den bästa gymlåten, tror jag.
Come on, mig, släpp inte taget.
Alltså, det finns ju någon houseartist som gjorde, fan, kan inte komma på vad han heter. Jag tror typ han är Jugge också, men han har ju gjort en deep house-låt med den slingan. Och jag bara så här, han är ett geni, den här killen alltså. Riktigt
höra.
Bra. Jag tror vi har den i vår... den har spelats här någon gång.
Ja, jag känner igen det.
Men det är någon där med... Dun, 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 dun. Det är samma sång som Roger Pontares.
Mm.
När vindarna viskar mitt namn.
Ja, banger.
Alltså det är på en karaokekväll.
Ja, det är banger.
Alltså det är allsång direkt ju.
Ja. Min favorit namnlåt är ju för övrigt Pissenisse.
Pissen, jag tror inte ens jag hör.
Skit i vad jag gör, pissen är så skit i vad jag hör på mig. Så jävla bra.
Någonting som är så himla fascinerande med henne är att hon är så himla liten.
Ja, det stämmer.
Och sån kraftfull pipa på en sån liten, alltså det är nästan, det är omöjligt ju.
Såg du hennes inhopp i Melodifestivalen?
Ja.
Alltså den människan har cancer.
Ja.
Och gör det där.
Mm.
Alltså hon är övermänsklig. Nanne for president.
100%.
P3, Sveriges Radio.
Någon som skriver, tänk att man står på gymmet och så ser man Branne. Bluetooth slutar funka till hörlurarna och så hör man att han lyfter till Nanne Grönvall. Det hade fan i mig varit otippat.
Jag vet inte om det var med dig jag pratade sist. Alltså att det som är jobbigast är när jag skjutsar någon. Alltså när jag ger någon en skjuts.
Ja.
Liksom. För jag har ju bara så... gillade låtar, det är min playlist.
Ja.
Och varje låt som jag tycker om eller hör i en serie lägger jag bara in där.
Mm.
Och sen är jag på shuffle.
Mm. Liksom.
För jag gillar inte bara att lyssna på en genre.
Nej.
Men någon gång, då var det någon som jag skjutsade, Elvira Gullberg då, komiker, fantastisk.
Mm.
Och det började då med It's Raining Men.
Mm.
Halleluja! Ja, och då var jag tvungen direkt att bara, alltså jag är en ganska eklektisk...
Hon bara, I don't care.
Jag bara så att du vet. Men sen liksom så varenda låt som kom så var det så här, looking for some hot stuff. Alltså det var bara så. Är du gay?
Jag älskar att du lyssnar på hot stuff och Raining Men när du kör bil.
Jag älskar disco.
Ja.
Alltså disco är den bästa. Det finns, man kan inte vara en människa och ogilla disco. För
detta
man blir alltid glad.
Detta är öppet för debatt, men det tar vi en annan gång.
P3, Sveriges Radio.
Hör du, Branne? Han är en av våra absolut mest folkkära programledare. Har du slagit på televisione de senaste 30 åren så har du inte kunnat undgå honom. Och nu byter han då rutan mot lurarna och sänder eftermiddagarna i P4. Vilken kanonvärvning av Sveriges Radio. Han heter Peter Gide!
Välkommen! Jag vill börja direkt innan du med din fråga. Men du är för snygg för radio ju.
Oj, 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 tack så mycket. Jag kan säga samma sak om dig, Branne. Du har en jättepotential.
Ja. Jag saknar håret. Det är,
ja, men det är märkligt att
vad ska
att
man
ni
ha
vackra...
det till? Hyland, Oldsberg, Loket, alla de här gamla farbröderna. Inget hår.
Hej!
Hej!
Vi har aldrig setts.
Nej, jag vet. Jag har ju sett dig massor med gånger.
Samma.
Ja, och är ju lite nervös. Jag klippte gräset förra sommaren och grät tillsammans med dig när du hade sommarprat.
Ja, var det hundscenen?
Nej, det var väl egentligen alla scener, ja, tänkte jag, förutom avslutningen.
Jag berättade om hjärtesorg ju. Och det var väldigt, väldigt synd om mig för att jag separerade. Mm. Jag gjorde ett helt sammanprat om att jag och min kille gjorde slut. Ja, visst, det fanns förintelseöverlevare och människor som hade suttit gisslan i Iran och så vidare. Men jag valde att berätta om mitt trauma.
Ja, men det är ju vad sommarpratet handlar om. Så du gjorde ju helt rätt för en gångs skull.
Men då var det i alla fall, då är det en scen med en hund och det är där alla bryter ihop. Inte över min hjärtesorg och att det är synd om mig, utan över hunden. Ja. Så det gläder mig, Peter, att du kände en bredare känsla.
Jag har lyssnat på er på morgonen. Ja. Rädd att börja jucka mot väggen, hål som hål. Jag tänker saker som ni kan säga i detta forum som jag aldrig hade kunnat säga, för då hade jag inte varit här. Jag gick på stan och snodde affischer som jag sen satte upp på mitt rum.
Ja.
Bebis, jävla vad dum. Ja, det var några få. Jag hade ju kunnat fortsätta
du liksom
för
gör
evigt.
Research.
Vilken yta ni har skapat det. Och då är vi ändå på Sveriges Radio, det finaste av allt fina. Och ni är det fulaste av allt fula.
Ni är liksom
folk bara älskar det.
Ja. Rännstenen av Sveriges Radio.
Nej, tvärtom. Ni är ju sanningen.
Nej, men vad underbart. För jag vet att när du fick frågan om att komma hit så har min producent berättat att du svarade då tar jag på mig rustningen.
Ja, och deodorant.
Och deodorant. Ja. Vad den
ja, men jag skulle svettas eftersom det är så skarpa hjärnor och väldigt skarpa tungor som finns här inne. Och det är väl lite som att vara politiker och komma till Uppdrag granskning.
Jag vet, känner du så?
Ja, men lite så, eftersom det är så himla hög nivå så tidigt på dagen. Och jag har ju jobbat så här dags och vet att man startar inte alltid upp som en explosiv atombomb, om man nu kan vara en sån. Utan man varvar upp. Men det gör inte ni. Ni är ju fan igång klockan 06.
Ja, sorry. Nu är ju inte David här. Och David har ju en speciell egenskap som är att när han tycker om någon och respekterar någon, ju drygare och elakare är han.
Mm. Ja, men jag är uppvuxen i ett omklädningsrum och det är ju precis så det var där. Att de hårdaste kommentarerna mot den du älskar, den agar du.
Mm. Mm. Exakt.
Ja, men så är det ju verkligen.
Ja.
Det känns ju på något konstigt sätt som att man känner dig.
Hur menar du då?
Ja, men alltså, man har liksom konsumerat dig, alltså, du är hela min, jag har träffat alla mina liksom barndomsidoler nästan, så Dolph Lundgren, jag träffade Ken Ring för någon vecka, och så sitter du här och det är så, hela min liksom uppväxt på något sätt har du hängt med. Känner du...
Det är gammal.
Nej.
Du läser mina tankar. Jag bara tänkte, först fick jag gås ut, sen bara tänkte jag, fan, det är inte långt kvar. Det kanske redan är slut.
Nej, men det måste liksom... Alltså att du går runt på stan. Folk måste bara komma fram till dig och bara säga, tja, vad fan, hur lär... Alltså att det känns som att alla känner dig.
Hur gammal är du?
43.
Ja, men då kanske du är rätt i målgrupp. Då var jag ju väldigt aktiv i tv när du liksom konsumerade det. Nu finns, mitt barn vet ju inte vad tv är. Så att jag går ganska lugnt och skyddat. Lite som Fantomen.
Mm. Men det känns som att du nu...
Om du vet vem det är.
Ja, gud. Ja. Jag har varit i Eskilstuna. Ska till Eskilstuna imorgon faktiskt.
Nice. Men Peter, alltså, du är ju liksom en av vår tids mest profilerade programledare. Och ändå så känns det som att du tillskriver dig själv någon sorts underdog... grej, eller?
Ja, men jag är en lantis från Moheda, 1500 invånare utanför Växjö. Jag har alltid hälsat på folk på trottoaren. Jag mötte dem i Stockholm 94 när jag flyttade upp. Hej, hej, sa jag, och de bara hoppar undan. För att det gjorde man inte i Stockholm. Så att, nej, man ska vara som man är.
Hur hamnade du i tv då?
Jag jobbade på lokalradion i Växjö, pryade där. Carolina Klyfts farbo var min gympalärare, han tog dit mig. Jag började jobba kvällar, helger. Sen så ringde de från lokal-tv och sen så ringde de från Rikstv. Jag fick göra ett test, sen flyttade jag upp till Stockholm 1993. Ganska snabbt sammanfattat.
Och vad var ditt första tv-jobb i, så att säga, Stockholm?
Det första stora jobbet var när jag bevakade Sverigedemokraternas demonstration i Växjö, där det blev stenkastning och polisingripande och stora nyheter över hela Sverige 1994. Det var min stora grej.
Du var nyhetsreporter?
Ja, men jag var där nere och var reporter, så behövde de ha någonting på Rikset. Annika Borgdalen, en klassisk, fantastisk redaktör på TV4. Finns inte med oss längre, men hon låg på mig i telefonen hela eftermiddagen. Och jag får fortfarande gåshud när jag minns den där dagen, av olika anledningar. Det var ju jävligt obehagligt, och är fortfarande.
P3, Sveriges Radio.
Alltså det känns otroligt att säga det. Peter Gide här.
Alltså jag skrek rakt ut när
jag
såg...
Nej, jag tycker att ni tar i lite för mycket.
Nej,
ni kan
det gör
inte. tala sanning nu. Det finns inte. Nu skrattar till och med producenten.
Det där är en härskarteknik när jag...
Ja, eller så är det bara en känsla av att det kan inte stämma.
Jo, det stämmer. För att jag tycker att när man jobbar på Sveriges Radio så har man ändå någon typ av känsla kring TV och speciellt kanske TV4. Att det är liksom... Det är så... Alla är så snygga och det finns så mycket pengar och det är liksom... det är gratis frukost och det är snygg inredning och man får liksom... läsk, typ, alltså så. Och alla får jättebra betalt. Och sen så då och då, once in a blue moon, så händer det att man rekryterar någon från det glansiga, liksom glittriga, dyra, lyxiga TV-världen in i Sveriges Radio. Och då blir man liksom lite så här, lite stolt, typ. Mm. På något sätt.
Vad fint sagt. Det här kan man höra igen på appen.
Ja, va? Kan du klippa ut av som väckningssignal? Ja,
kommer jag ha istället för Kalanka på julafton.
Hur kommer det sig att du tog det steget?
Tillbaka till barndomen.
Ja, och Sveriges framförallt Radio. Sveriges Radio. Du skulle kunna starta en podd och göra reklam för Vitt Snus och tjäna 7 miljarder kronor i veckan.
Nu kanske jag aldrig mer får jobb på Viaplay, TV4 eller Kanal 5 igen. Men det här är den enda sanna journalistbastionen som finns kvar, Sveriges Radio. Många vänner som kanske står längre ut på högerkanten än vänsterkanten som ifrågasätter journalisters... ifrågasätter journalistik och journalister idag med tanke på konkurrensen som finns på nätet av icke-redaktionella avdelningar. Och då tycker jag att det är fantastiskt att få skriva sr.se bakom mitt namn nu när jag skickar ut mejl till folk för att fråga om de vill vara med i vårt fram i P4 Stockholm. Så jag tycker att SR är, får man svära, man ska svära i morgonpasset, jävligt viktigt. Och då är det en stolthet att stå här med er. Punkt.
Ja, men det håller jag brukar ju inte hålla med någon.
Va?
Men jag kan ändå skriva under på det att jag är ju inte journalist i grunden, men sen jag började här, vilken respekt man har för journalistiken. Alltså just det här källkolla kritiken, alltså jag blir ju källkollad hela tiden.
Nej, jättekul när man hör små... Vad var det för...
Nej, men därför att det är han som liksom, när jag säger någonting börjar han ju liksom, då börjar jag hamras tangenter liksom. Mm.
För att
säkra att det jag säger inte bara är någonting på internet. Vilket är hur alla människor funkar, att man inte förstår journalistiken och att man är bara, varför säger ni inte så om det här, någonting om det här liksom. Alltså, det måste bekräftas av någon.
Och jag håller med, jag har ju barn i tonåren som får sin information via TikTok och vänner och så vidare. Och det finns ju inget redaktionellt ansvar där. Så att vi får ju ha typ en debriefing varje dag och fråga vad har hänt i världen. Ja, men Musse Pigg är numera statsminister i Finland. Ja, okej, säger jag då. Och så får man liksom ta det därifrån. Mm.
Men du måste ju ändå märkt av en glammighetsminskning. Nu ska vi säga så att det har ju renoverats och det finns jättefina fräscha lokaler här på Sveriges Radio och liksom ny teknik och så. Vi ska inte liksom överdriva. Men det är ju ett gammalt stofilmonument det här huset.
Visst är det fantastiskt. Jag är ju en sådan också, precis som ni sa. För länge, länge sedan så var han med i tv och nu är han med i radio. Men titta på våran klädsel, vad vi har valt för klädsel. Antingen ska vi gå på en Depeche Mode-konsert eller så jobbar vi på SR. Det är ju helt svart, precis som gardinerna runt omkring oss här. Mm.
Och våra själar.
Det skapar ju ett allvar tycker jag ändå.
Är det skönt att inte behöva liksom dra på sig kostym och sitta i smink och liksom... Finns det en frihet i det?
Hur ser jag ut när jag tittar på det nu?
Ja, du ser glad och jakande ut.
Ja, jag nickar här, vilket är dumt i radio. Ja, men svar ja.
Ja.
Har du behövt förändra ditt liv någonting? Alltså finansiellt? Sen du tog jobbet här då?
Vill du ha ett kort svar?
Ja.
Ja.
Ja, för du har inte gått upp i lön. Så kan det inte vara.
Nej, jag kollade ju upp era löner för att se vad ni har. Ni ligger ju typ långt, långt över mig.
Ja, det är så.
Ja,
men det är ingångslön, vet du, Peter. Du får jobba dig upp.
Ja, och jag har pension om 4 månader så att du får jobba fort som fan.
Men hur är det att göra liksom, lokal Stockholm? Jag nu ska jag vara väldigt tydlig med att jag lägger ingen värdering i det, men det är intressant att ha liksom, småländska och jobba på P4 Stockholm. Har du stött på hurrarop eller kritik? Eller?
Jag har inte fått så mycket feedback ännu av varken. Jag har bett om att bara få feedback från en person, för att annars får man det från 1000 personer. Det är lättare att förhålla sig till en som blir mitt rättesnöre. Och inte fått så mycket från lyssnaren. Jag har bara sänt 4 program. Men i första programmet så frågade jag hur Hur eller när blir man stockholmare? Det var liksom min grundfråga när jag satte mig där och pratade småländska och sa hej hej till stockholmare. Mm. Och då så sa min hustru till mig att du blir aldrig stockholmare, sorry. Du kan inte jobba dig till det, du måste födas till det eller så måste du... du kan inte, och framförallt så har du en dialekt som gör att du aldrig kommer att bli stockholmare.
Men det
så
är jag också den finaste direkt. Dialekten. Småländskan.
Den finaste?
Ja.
Oj.
Det tycker jag.
Väldigt unikt sagt.
Tycker du? Ja, den, alltså, är den, men jag är jag från förorten, jag vet inte liksom, jag vet att värmländskan är den fulaste i alla fall.
Kan du vara Kristina på förortsmål? Vet du vem Kristina från Duvemåla är? Linnea, kan du hjälpa till?
Ja, men jag vet inte vad du vill, vad är det han ska göra?
Jag tyar inte längre.
Karl-Oskar, jag tyar inte längre. Knulla då, det är det handlar om.
P3, Sveriges Radio.
Wow, Peter, vilken överraskning att höra honom. Och får en jättepositiv bild. Jättekul att höra, skriver någon. Någon skriver, åh, älskar Peter Jihde. Och sen kommer det förtal.
Förtal?
Nu kommer förtalet.
Bra, man måste balansera situationen. Jag är inte alltid genom förträfflig. Det finns små, små fläckar.
Här kommer förtal som du då ska få bemöta. Kul med Peter i studion, skriver personen. Så den är glad ändå. Men jag har ett härligt minne av honom. När jag och min då ettåriga dotter var och hälsade på min svåger i Stockholm för typ 17 år sedan. Kommer du ihåg det, Peter?
Ja.
Min svåger bodde då i lägenheten ovanför Peter, och när min dotter vaknade vid 06 fick hon klampa runt lite. Varpå Peter kommer uppspringande, knackar på dörren och enbart iförd kalsingar skäller ut mig för att jag förstör hans sömn. Jag tänker fortfarande allt för ofta på den stunden. Gråtskratt emoji.
Nu ska vi vara noga med det här klockslaget då. Nu är det den här personen som skriver att det var 06. Det har vi inga bevis på.
Det har vi inte.
Kan ju ha varit en annan tid. Och 17 år sedan 06, vi är alltså framme 2009. Då jobbade jag inte på Nyhetsmorgon. Så det kan ju ha varit en... lördag morgon. Jag ber om ursäkt för att jag reagerade, och framförallt för att jag var så dåligt klädd.
Jag vet inte, jag lägger ingen värdering i vem som har rätt här. Det här verkar vara en person som är på gott humör i alla fall.
Ja, så men det är ju ingen... kan vara skrivet med lite humor. Det är så svårt med text.
Ja, man vet ju, men den verkar glad. Det är emojis och glad och sådär.
Mm. Jag tittar också på producenten om han står och skriver här bakom för att skapa lite hetsk stämning i studion. Men jag ser ingenting och han ser helt oskyldig ut.
Nej, men
det kan mycket väl stämma. Jag brukar engagera mig i rätt och fel. Mm. Jag heter ju bara Peter Jihde. Finns inga mellannamn, för att vi var i Småland, där ligger man lågt med extravagansen. Men hade jag hetat något i mellannamn så hade det varit Ove.
Ja, det är så.
Ja.
Är du en Ove?
Ja, och det är ju inte positivt, tänker ni. Fast jag tycker ju att rätt och fel och ett samhällskontrakt och följa de regler som finns och ställa sig sist i busskön. Om jag gör det och alla gör det så funkar ju samhället. Om alla skiter i det så funkar inte samhället. Vi kan ju hålla på 100 år om det.
Men ja, men alltså, det är
jag ber om ursäkt.
Det tycker jag inte jag du ska pudlar. Behöva. Det ska du inte behöva göra.
P3, Sveriges Radio.
Jag tycker det är fascinerande med då paragrafrytteri, som det ju ibland kallas.
Ja, nu la du upp det på en annan nivå, kände jag.
Ja, du tycker det är en annan nivå.
Jag tycker det är ett negativ klang över paragrafen. Men du väljer dina ord helt själv, så att jag kommer bara stå här och ta emot.
Nej, men jag hur yttrar sig ditt oväskap?
Nej, men jag tittar på folk som tränger sig i busskön. Ibland om jag känner att jag har ätit mat och är på ett glatt humör så frågar de hur tänker du där när det står 17 personer som väntar här i en ganska rar, liksom rät linje. Om ni ska fånga en skidlift nere i Alperna så jobbar de helt annat system. De har ju vässade stavar och jävligt hala armbågar. Mm. Och det passar inte mig riktigt, kan jag erkänna.
Vad känner du om väska i kommunaltrafiken då? Där känner jag att där behövs det någon som går och ser till.
Vad är det vad är problemet? Du nu?
Ja, men när man är på bussen liksom så, i rusningstrafik och har på sig väskan.
Är det ryggsäck du pratar
ryggsäcken?
Om? Det tycker jag är fel. Du stoppar in den mellan fötterna och så håller den med knäna fastlåst så att ingen stjäl den från dig.
Men du säger inte till?
Jo, det skulle jag säga. Att,
ja, du skulle säga det?
Ja, om jag får den i huvudet. Men jag skulle inte tränga mig bort sju platser. Och du, hallå, det skulle jag inte göra. Nej.
Jag vill ju säga till. Alltså, i mitt, liksom, så, jag kokar ju inombords och vill så ta ner väskan. Liksom. Men anledningen till varför jag inte kan göra det är för att jag ser ut som jag gör. Alltså att oavsett vad jag säger så blir det direkt hotfullt och obehagligt.
Aha. Men du har ju de snällaste ögonen som jag sett i radiosammanhang. Ja, när du blinkar ner lite sådär gulligt, hörde, då ligger folk risigt till. Försök inte. Vad säger du, Linnea?
Jo, men det är ju vissa saker, det har ju Branne pratat om också, att så här, vissa saker kan du inte
ha. Nej. För ditt utseende, till exempel balaklava.
Just det.
Alltså det är en väldigt skönt plagg på vintern. Mm. Men Branne kan liksom inte ha balaklava, för det är ett aktivt hot mot omgivningen.
Jag hade en balaklava som jag köpte, och då tänkte jag köper en färgglad. Så det var en sån blågul, och sen så 2 veckor senare var det den här aktivklubbskillarna som hade exakt likadana balaklavor. Så var jag, jag kan inte ens ha den nu.
Role model. Ja.
P3, Sveriges Radio.
En man som heter Ove är i studion, och han heter Peter Jihde. Och vi ska få Peter Jihdes lista över oskick.
Ja, det värsta jag vet är när du kommer fram till de gröna kärlen och det står kanske en brödrost eller en hög med plast eller en säck med tidningar, för att hålla det enkelt. Det finns ju värre saker än så. Det står ju stolar, bilar, fan, hans moster utanför de här gröna kärlen som ingen har lyckats få ner för att de är fulla. Och då tänker jag att, ja, men bara enkelt, ställ inte det där, ta hem det, vänta tills nästa gång när den är tömd, eller så går du och söker en annan. Det finns ju ganska många gröna kärl. Där så börjar jag nästan vibrera. Så vill ni psyka mig, mina barn, så går ni och ställer saker utanför de gröna kärlen. Sen också när man tar sin stora eller lilla bil och ställer den precis utanför den lokala mataffären och tänker att, men jag ska bara stå här i 12 minuter, så ställer du den precis utanför affären när det finns precis
det hade vi
72
000
nybyggda parkeringsplatser. Men jag ställer min bil precis utanför och sen går jag in och handlar. För det
var
går
det
ju
du som mässade
snabbt.
In innan? Vi alltså, hade någon som mässade in
kunna vara jag. Och då tänker jag bara så här som jag alltid tänker. Tänk om alla gjorde så här. Hur skulle samhället funka då?
Gör du aldrig någonting sånt där?
Jag gör massor med saker fel. Jag kastar tuggummi i naturen och det är ändå uppvuxen med mulle. Mm. Mina barn är jäkligt duktiga på att tala om för mig. Vad håller du på med, idiot? Mm. Och då får jag lite dåligt samvete, men inte så mycket. För att jag tycker att det är okej. Så tänker jag inte på den där fågeln som kanske äter upp det här och så dör den.
Jag jobbar också själv med självförnekelse väldigt mycket. Om jag till exempel har någonting som jag vet inte går att slänga i en sån grön containerradda. Mm. Det kanske är en kruka som jag inte vill ha.
Tyg kan du inte heller slänga.
Nej. Men då kanske jag ställer den krukan på container, så tänker jag så här, för någon kanske vill ha den.
Vänta nu, kan jag gå över till Linnea?
Slå henne.
Ja, och samtala med henne.
Peter, det här var underbart. Kan inte du komma tillbaks och bjuda på liksom listor över oskick och annat såklart? Vi behöver inte bara prata om det.
Var det finaste jag hört. Känner du samma sak?
Absolut.
Så tar vi ett handslag på det. När ni vill och när ni har liksom tid att fylla, skicka in mig så kan jag prata lite stockholmska.
Ja, men vår nya kompis.
Friend of the show redan, Peter Jihde. Tack
så mycket. Ja,
och välkommen.
Fin dag.
P3, Sveriges Radio.